Vi är så glada och stolta över att återigen presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Låt oss gå direkt in på två helt fantastiska tjänster från Stiga. Nämligen Click and Collect och White Gloves. Click and Collect innebär att du gör hela din beställning online på Stiga.com och sen hämtar du upp den hos din utvalda Stiga återförsäljare.
Och på samma sätt gäller med White Gloves. Du gör hela din beställning på Stiga.com och väljer din återförsäljare. Skillnaden här är att du inväntar ett... Fredrik?
Hej, det här är från Stiga. Tänkte kolla om det är okej att vi kommer och levererar gräsklipparen på fredag vid 3-tiden.
Det låter ju ljuvligt.
Perfekt, då syns vi då.
För nu kontaktar återförsäljaren nämligen dig. Ni bokar en passande tid och du får din produkt levererad hela vägen ut på din gräsmatta. Det kan med andra ord inte bli smidigare. Och Stiga har verkligen förstått hur otroligt värdefullt det är med den lokala relationen som uppstår.
Samtliga produkter som ingår i Click and Collect och White Gloves hittar ni såklart på Stiga.com. Bland annat så finner ni den väldigt eleganta och kraftfulla trädgårdstraktorn Tornado 5108W som är bensindriven och även finns som batteridriven. Då heter den Tornado 598E. Båda varianterna har dessutom multiklipp. Just nu erbjuder vi alla våra kära lyssnare en rabattkod som ger dig hela 15% rabatt när du köper en produkt som ingår i Click and Collect och White Gloves. I kassan på Stiga.com anger du koden SOMMAR2024 med små bokstäver och i ett ord. Alltså SOMMAR2024. Erbjudandet gäller hela april och maj. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller stilen i trädgården.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med min otroligt tjusiga vän
Filip C. Strömbäck.
Oj, vad snyggt. Den har vi inte gjort på 260 avsnitt.
Nej.
Den där.
Ja, tjusigt, eller hur?
Filip C.
Philip Strömbäck. Strömbäck. Mm.
Filip, det är ett otroligt snyggt visitkort.
Ja, jag försökte. Filip, då har vi pratat om att jag försökte med detta.
Strömbäck.
Under min uppväxt.
Då är det alltså, då är det Filip.
Det är inte lika elegant att försöka tvinga på det på andra.
Nej, och sen är det ett C med en punkt.
Ja.
Och sen Strömbäck.
Ska vi gå rakt in på det? För det är nämligen veckans fråga.
Ja.
Vi kan klida tillbaka till ett annat snack sen. Men ja. Lyssna på det här. Hej Stiljournalen. Jag står i begrepp att gravera mina initialer på en kär ägodel. Jag har dubbelnamn med bindestreck och ett enkelt efternamn. Vilken variant av dessa initialer utgör den mest eleganta signaturen? Bör man inkludera / exkludera bindestrecket, applicera alla tre bokstäverna i signaturen eller nöja sig med de två i förnamnet? Och framförallt, hur ska man förhålla sig till användandet av punkter och eller blanksteg mellan för- och efternamn? Frågetecken. Vänliga hälsningar, CJP. Och nu, innan du börjar, så vill jag säga att han skriver själv under C-J.P. Ingen punkt.
Har vi fått en stilfråga av Karl-Johan Persson här?
Han heter ju KJ.
Jo, jo, men det kan man ju heta.
KJ.
Jag tänkte, det lät ju roligt. Men den här killen heter ju Karl-Johan.
Ja, det vill säga att han heter Karl-Johan Persson.
Då skulle jag, eller jag vet hur man gör.
Ja.
Men det finns en massa olika. Det har gått, det är som att, det är ungefär som jag tycker vi fick någon sån stilfråga häromdagen. Men, alltså det här att det skapas saker som folk tror är sant.
Ja.
Som irriterar mig väldigt mycket.
Ja.
Som nu för tiden, bara för att alla maskiner i Kina inte kan göra mellanslag,
Så när du ska få hos skräddare eller hos Case Factory och alla såna här nu som jag älskar initiativet, att du kan börja få initialer och grejer på allting igen, så är det alltid punkter med. Men det är ju bara för att den här maskinen inte klarar av mellanslaget.
Nej,
du kan inte beställa. Du måste ha
med en punkt.
Punkt.
Ja.
Och det är alltså fel.
Ja.
Du har inga punkter.
Nej.
Punkt.
Så, det är, så i det här fallet skulle det alltså vara C-bindestreck.
Alltså är hans namn uttalat i, var, om han heter Karl Johan.
Ja.
Inte Karl Johan och sen efternamnet. Nej. Utan han heter Karl Johan, det är hans tilltalsnamn. Mm. Då är det, men sen kan du heta Karl Johan med bindestreck. Och Karl Johan,
han heter ju med bindestreck, det säger han ju i frågan.
Och då är det så här, då finns det ju olika sätt. Ska du gravera, ska du sätta dina initialer på en skjorta?
Mm.
Bara för att vi kan, så folk förstår de olika möjligheterna.
Ja.
Då på vänster sida där nere, precis i valken. Så att det ser diskret ut på förläggarvis.
Mm.
Så, förläggaren brukar göra så. Mm. Då har du ju bara bokstäver. Inga bindestreck. Inga punkter.
Inte ens om man heter, alltså om tilltalsnamnet är.
Jag skulle säga att
med bindestreck.
Jag skulle säga att du ändå är CJP bara.
Utan någonting.
Utan någonting.
Utan mellanslag också.
Ja, alltså du ska ju ha ett mellanslag. Eller du ska ha ett avstånd mellan bokstäverna som är rimligt.
Ja, mellan J och P.
Ja, och den andra också. Du skriver ju inte ihop dem när du skriver dem. Nej, det är ju mellanslag. Ja. Alltså du ska behandla dem som du behandlar orden.
Ja, jag förstår.
Om du förstår vad jag menar. Mm. Sen kan du ha en krona ovanför om du är riktigt pretentiös.
Mm.
Och ha möjlighet att ha en krona. Men ha inte det även om du har en möjlighet att ha en krona. Jag gjorde det en gång, det blev väldigt fult. Men det är det snyggaste.
Och då, om vi tar en kär ägodel och en annan grej.
Då är det en liten skillnad.
Mm.
Om du ska gravera en silverbox till exempel. Eller en liten silvervas eller något i metall. Då tycker jag att då öppnar sig lite mer möjligheter.
Mm.
För att då tycker du kan ha bindestrecket.
Mm.
C-JP.
Mm.
För att markera verkligen att det här är Karl Johan Persson.
Men aldrig några punkter.
Nej, de förtjänar inget. Det enda gången du har punkter är om du är tysk adel. Då har du, för i Tyskland så särskiljer man de som heter von.
Mm.
För du kunde heta von utan att vara adlig.
Ja.
Och då blev det, om du heter Filip von Strömbäck och var adlig, då är det FV.S. Var du inte adlig så är det FVS.
Just det.
Det finns inget syfte att ha punkter i initialer någonsin. Punkt igen. Nej men.
CJ, jag hoppas att det här skulle...
Jag hoppas att maskinerna i Kina också
löser det. Ja, för jag vet att du fick en gång en jättefin present av din syster. Ett snyggt...
Ja, och av min fästmö.
Till mobilen?
Ja.
Med punkt på?
Ja, och man får ofta nu när du beställer hos väldigt bra skräddare kavajer och man ska få initialer och från skjortskräddare som liksom mått beställer, men då görs ju allt maskinellt. Och så får du punkter. Då tycker jag att vi ska gå så långt att skippa initialen istället.
Ja.
För det blir inte, det ser bara lite tjåsigt ut.
Ja.
Och en grej till. Alltid, i stort sett. För om du gör den här grejen till dig själv. Så långt... Alltså, jag har gjort grejer med snirkliga bokstäver.
Mm.
Men så här, gör du på kläder så använd blockbokstäver.
Mm.
Inte snedställt snirkligt.
Nej.
Raka, diskreta bokstäver. Det är inte diskret att ha det i samma färg som skjortan. Det är bara fult.
Utan det ska vara i en...
Så alltså ha det inte på vita skjortor helt enkelt.
Nej.
För att det är inget snyggt.
Nej, just
utan
det.
Ljusblå skjorta däremot med mörkblått eller en röd kan vara kul också. Eller... Men vita skjortor, det blir oftast bara too much.
Bra tycker jag. Bra tips. Konkreta tips. Fortsätt skicka in era stilfrågor till fraga@stilfrågan.com. Mm. Idag ska vi prata
om... Hur mår du? Vad har du gjort sen sist?
Det kan vi svara på. Tack, jag mår bra. Jag har haft en väldigt trevlig vecka och helg och alltihopa. Har druckit hot shots.
Grattis.
Tack ska du ha. Det var det.
Ja.
Nu ska vi prata...
Jag mår också bra, tack.
Ja, det... men... Nattklubbar.
Ja, det ska vi göra.
Så här är det. Att sen vi började med den här podden för 5 år sedan, drygt, så har vi fått frågan om ditt... nattklubbsliv. Det är någonting som folk är nyfikna på. Folk vill veta hur har det varit och vad har du gjort. Och för många känner igen dig som en kille i sus och dus och ute i krogsvängen också. Du har ju många strängar på din lyra. Så idag så ska vi slå massa flugor i en och samma smäll. Vi ska dels få en liten historisk tillbakablick av nattklubbarnas vara och icke vara rent generellt. Vi ska prata om vilka nattklubbar som idag är stiliga och vad vi blir inspirerade av. Och så ska vi få höra lite mer om nattklubbscenen i Stockholm och ditt bidrag in till den.
Ja.
Jag vill börja med att fråga, hur kommer det sig att du började jobba i krog?
Det var, jag kommer inte ihåg året exakt, men det är ju våldsamt länge sedan. Vi är nästan inne på 90-tal. Så tyckte vi att det var hysteriskt kul att gå ut.
Ja.
Och det var ungefär den fokusen jag hade.
Ja.
Och då började jag och kompisar, vi gick ut mycket, jag började organisera.
Ja, men vadå började organisera?
Nej, men organisera vilka som, när vi skulle gå ut.
Ja.
Så tyckte jag det var så kul att organisera själva utgången.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Mm. Okej. Och på den tiden så var det också så här, man skulle vi, det var ju massa, hela stekarkulturen började uppstå i Stockholm.
Ja.
Eller brats, eller vad man kallade det för. Och det var ju några som var lite äldre än vad vi var.
De var 75 år, eller?
Ja, typ. Alltså, ja. Och det var inte vi riktigt.
Nej.
Vi var ju lite mesigare, ja, lite mesigare och så här. Men vi tyckte fortfarande kul att vara lite brattiga precis under dem.
Ja, just det.
Och nu i efterhand är det väldigt bra, för vi slapp ju liksom allt limelight också. På...
Ja, fast jag kan tänka mig också att det är ganska kul för den generationen så här i efterhand. Det är ju Svante Tegnér och hela den...
Hela det gänget som var...
Det är klart att det är en rolig...
Ja, men de var ju galna liksom i tidningarna hela tiden. Och vi, nej men det hände ju också, därför det vi gjorde, det fanns ju bara typ två ställen i Stockholm på den tiden, var bara Sturekompaniet.
Ja.
Och köket.
Ja.
That's it.
Ja.
Och Sofis.
Sofis fanns ju.
Ja, precis, kom där. Och sen så Café Opera, men det fanns ju inte egentligen. Det hade haft sin glansperiod på 80-talet och nu var det bara...
Lite insomnat.
Ja. Liksom.
Du tog ansvar för egentligen att...
Ja, men då var det så här, för att vi skulle ha råd att gå ut också. Så visste vi, hade järnkoll på alla menyer, vad allting kostade.
Ja.
Och så samlade vi in pengar från alla.
Mm.
Och cash då.
Mm.
Och så gav vi det till en person i gänget.
Mm.
Och så fick den personen vara flådig den kvällen då.
Mm.
Det var ju inte bara för att någon skulle verka flådig, det var också för att det var väldigt enkel.
Mm.
När alla började bli berusade var det väldigt jobbigt att börja notan, ska vi...
Ja.
Men vi var ju roliga också för att vi på något sätt, eller jag främst tror jag, men... Många andra också, vi klädde ju fortfarande upp oss lite när vi skulle gå ut. Men de här som var lite äldre än vi, de hade ju fattat grejen att man skulle se cool ut. Alltså t-shirt och jeans, så det fattade inte vi.
Nej.
Så vi ordnade ju middagen när vi hade slips och kavaj och så gick vi ut där.
Mm.
Så stod vi också, 10 killar.
Ja.
Hela kvällen.
Ja. Alldeles ensamma.
Ja, alldeles ensamma.
Jo, men, och var det därigenom som du på något sätt kom
i kontakt? Och då gick vi ut mycket. Och så är man ju ung och många i den åldern så går man ju ut mycket.
Ja.
Och då så började, fick vi kontakt. Alltså man, och så var det många som var så här ansiktet utåt åt klubbar. Den grejen började komma då.
Informellt typ? Eller var det formellt? Eller var,
nej, det fanns ju bara en person. Det var ju Kristoffer Ahlbom.
Ja.
Och hans dåvarande kollega Paul Kårfalk.
Ja.
Som var, det fanns ingen annan då. Och Robert Holstrand som jag har jobbat med båda där, men,
ja.
Så det var de två. Och det är roligt att det är fortfarande de.
Ja.
Nu snart 25 år senare. Och, men de börjar ha liksom små lärlingar kan man kalla det för. Eller minions.
Ja, det
eller
var, vad du vill. Och det var blev en sån där minion.
Ja, men och så började man spela lite på krogen. Alltså diskjockey.
Ja.
Gjorde så här lite förkvällar och man bjöd in till drinkar och det här konceptet var ju inte lika utvattnat då.
Jag skulle vilja säga att det var så här utifrån perspektiv. Ja. Du stod för en del av gästlistan som de på klubbarna ville ha ju.
Ja, exakt.
Ditt gäng, de ville ha ditt gäng.
Ja, men det blev ju så.
In på klubbarna och då fick du så här, ja men Fredrik här bjöd in lite och kom hit och
ja, och så var man ute så fruktansvärt ofta.
Mm.
Så att det, alltså eftersom man var så ung och orkade och hela
just det.
Så det blev ju så här. Och, men sen ska vi gå in på själva hur nattklubbar var då också.
Ja, men ja, för att det här, än så länge så har du fortfarande inte börjat jobba riktigt. Men
nej. Så jobba, det tog ju rätt lång tid. Då latchade vi omkring och hade roligt och gjorde roliga fester och,
ja.
Och höll på. Och sen så öppnade det ett ställe på Östermalm som hette Kyoto.
Mm-hmm.
Det här hörnet Grevgatan, Linnégatan.
Ja. Mm. Mm,
där. Helt värdelös restaurang.
Ja.
Jag hoppas jag inte förelämpar någon, den som ägde det då. Men fruktansvärt dålig. Det mest oeleganta restaurangen, du kan tänka dig. Och där skulle jag och en annan kille ta hand om och få folk... Det var första gången vi fick en förfrågan att faktiskt göra ett jobb.
Mm.
Och ta hand om lounge-delen där och få dit folk.
Mm.
Och det gick hyfsat bra. Men vi hade ingen budget, vi tjänade inga pengar. Och det var bara så här... Och jag kommer ihåg det, familjen var ju snäll och gick dit och käka middag. Och säger pappa så här, jag vill ha en flaska rött, tack. Och så börjar de servera den och sen kostade den 4000 spänn typ efteråt.
Nej.
Ja men det var så här, de var helt galna. Alltså så här, så alltså det kan man ju vägra att betala. Alltså vet,
ja.
Så det var superdåligt det här stället. Mm. Men vi gjorde, så här var det. Vi gjorde en sjukt bra premiärfest i det här stället. Det var det som var grejen.
Ja.
Den blev väldigt lyckad. Och då frågade Marcus Kollberg som då hade Sophies bar.
Ja, om ni ville jobba.
Nej,
där.
Men därför då, sen började jag jobba med Uffe von Roth då.
På Sophies?
Ja, och frågan om Uffe redan var där eller inte. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men jag och Uffe hamnade tillsammans på Sophies bar i alla fall.
Mm.
Och då började det bli roligt på riktigt.
Mm.
För då, den, alltså Sophies bar var ju ett glatt Sodom och Gomorra eller vad man ska säga. På den här tiden, det var ju en, alltså, jag vet inte hur mycket som var lagligt och inte, men det fanns ju en dekadens som var sjukt kul.
Ja.
Det var så här, anything goes.
Ja.
Kör.
Ja.
Och jag menar, det, idag är det ju, det här tycker jag är fortfarande, jag hävdar ju, nu är jag 43 och liksom inte på något närmelsevis ute på det sättet, men någon gång i livet vill man ju gå ut och ha lite kul. Och,
mm.
Och jag menar inte att man ska, alltså jag vill bara ha väldigt på det klara med att vi pratar inte på något sätt om olagliga substanser.
Nej, nej.
För det har vare sig du eller jag någonsin varit intresserad av.
Nej.
Men vi pratar om att få, alltså på riktigt, det kommer ner till en så töntig punkt. Så vi pratar om alltså att få röra dig som du vill.
Ja, alltså, ja men på Sophies var, fick man vara i soffan?
Ja men inte bara det, utan du, så här, du kommer in i en lokal.
Ja.
Som bara osar av, nu ska vi ha kul.
Ja.
I grupp.
Kan du berätta för våra lyssnare var Sophies låg?
Bredvid Italy och bredvid Kaplans, mitt på biblioteksgatan.
Exakt.
Då var det så här, atmosfären, det här är många faktiskt kids som frågar vad skillnaden är. Och hur jag kan uppleva det. Mm. Du kommer in i den här lokalen. Vi hade dörrvakter och vi hade värdar och vi hade allt
det där.
Fast dörrvakten var absolut underordnad. Mm. Alltså det var en person som, om något hände, så var den personen aktivt involverad.
Mm.
Sen hade vi dörrvärdar som hade kostym och slips eller och inga brickor. Alltså som var, som interagerade med,
det var servicepersonal.
Service med publiken.
Mm.
Och så hade vi oss och ägare som bestämde vilka som skulle komma in. Och sen fick man ju röka inomhus, så det var ju inget spring ut och in.
Nej.
Och så fanns det server, alltså det fanns inget som hette så här, idag är det så mycket konst, du får bara servera så mycket sprit, du får inte ställa fram ett helrör.
Nej, just
får
inte, det fanns ju fanns inte sådana regler kring det.
Utan det var in och.
Skulle du säga så här in the hindsight bakåt att det var primen?
Självklart.
Ja. Sen men det här var ju succé. Alla var ju där.
Ja, men det var helt galet och det var så här,
och det var väldigt dynamiskt. Det kunde ju vara slagsmål där. Det kunde ju vara högt, alltså det var ju superhögt i tak.
Ja ja, och du kunde vid varje kväll tände vi, hällde vi massa, inte bensin utan något annat väldigt brännbart i en ränna i bardisken, och tände eld och det blev alltså så varmt. Det var helt, och så spelade vi samtidigt George Michaels Papa Was a Rolling Stone.
Ja.
Och en dag så eldade vi upp en dagskassa på 170 000 och det säger jag inte någon skit. Det är ju otroligt klantigt och idiotiskt.
Ja.
Men det är också väldigt kul.
Ja, det...
alltså, så är det ju bara. Det är ju...
Det hade inte hänt idag.
Nej, för det finns inga cash.
Nej, det finns inga...
och du får inte tända hjälp på barnen. Det här, alltså ungdomar alltid säger är ju med, alltså så är det ju.
Ja.
Med måtta, vissa klarar ju inte den här miljön. Så är det.
Ja, nej men du behöver
nej, jo, men lite ska vi ursäkta oss, för vissa grejer är ju rent av bara knäppa liksom.
Mm.
Och på den tiden var det ju mycket så här också, framförallt där på Sophies, jag kommer ihåg några exempel, då var det ju allting som gick dåligt var krogens fel.
Ja.
Punkt.
Ja.
Därför det var kunden som hade rätt.
Ja.
Idag är det ju tvärtom.
Ja.
Allt som är dåligt är gästens fel.
Mm. Hur menar du då?
Nej men så här, snubbla gästen på matta, då ska du slängas ut.
Ja.
Det är inte att mattkanten var uppvikt.
Nej.
Välter ett bord ut, då är det vilken gäst välter bordet.
Och så ska gästen...
Det är inte att bordet var rangligt. Det är inte, alltså, du ska slänga ut gästen konstant.
Mm.
Det är en sån extrem petimeter noggrannhet på överservering.
Mm.
Så att gästen kan inte, ingen vuxen människa i Sverige, staten har tagit ifrån den vuxna personen möjligheten att ta ett berusningsansvar för sig själv.
Mm, det är en väldigt bra poäng. Det du är inne på är att om du är på nattklubb idag och du bara råkar bete dig lite utöver det vanliga,
ja,
så har du någon form av ordningsvakt som kastar ut dig.
Ja, och här är ju problemet då.
Mm.
Att du tar, nu, vi ska inte gå in på vad jag tycker är problem med lagarna, utan det är ju, men det är att du drar alla över ett streck.
Ja.
Det är en jävla skillnad på vissa, på ett ställe i centrala Stockholm och ett ställe som ligger kanske på en helt annan plats.
Ja.
Där de har mycket andra problem,
ja,
som inte den här stället har.
Mm.
Och det är väldigt svårt att applicera samma regler. På över ett bredden.
Just det.
Men på den här tiden, just i den här lilla lokalen,
då fanns det inte.
Fanns det, alltså det fanns verkligen inga regler.
Nej.
Och det var kul. Servicen blev ju briljant.
Ja.
Festen blev ju fantastisk.
Mm.
Och just det att i det här kaoset så kämpade hela stället för en enda grej. Att gästen ska ha det bra.
Mm.
Den dryga gästen ska ha det bra.
Mm.
Den trevliga gästen ska ha det bra.
Mm.
Den fulla gästen ska ha det bra.
Mm.
Alla gäster ska ha det bra.
Mm.
Våld och droger tolererades inte.
Nej.
Så var det ju också.
Mm.
Och det var ju fantastiskt. Men liksom bara, har en person kul, då är det bra.
Det är fantastiskt.
Och det finns inte längre.
Nej, det gör det inte. Sen tog du Uffe och flyttade vidare från Sofis till Café Opera. Och egentligen fick snurr på den här nattklubben som då hade varit...
Ja. Café Opera är ju Café Opera, eller vak, det är inte det längre tycker jag. Men Café Opera var Café Opera tills
de... Ja, fast du, det är lite ödmjukt, för det var ju inte en jo, men, välbesökt...
Nej, nej, men jag vill komma till lokalen.
Ja.
När vi kom in där, vi hade ett väldigt ödmjukt uppdrag.
Mm.
Vi skulle, det var en liten bar som vi skulle fylla med, jag tror kravet var 50 personer varje helg.
Mm.
Specifikt på fredagar, jag kommer inte ihåg om det var fredag och lördag eller... Vi fick, det, över hela vår period, vi var där typ 2 år, vi fick aldrig igång lördagar, det var helt otroligt. Hur Stockholm är så... Att hela Stockholm bestämmer sig, det här är bäst den dagen.
Mm.
Då är det så.
Ja.
Det, alltså, det kunde vara helt snustomt på lördag.
Mm.
Men jag ska komma till fredagarna. Men ja, då kommer vi dit. Och vi är fortfarande pissdåliga. Jag är fortfarande idag dålig på att tjäna pengar. Men då var vi om möjligt ännu sämre.
Ja.
Så vi förstod aldrig vårt värde eller någonting. Men
nej,
det får man ju fan.
Ja.
Youth is wasted on the young.
Ja.
Och så vi kommer dit. Och så kommer vi in i den här... För, alltså, så här helt dött var inte Café Opera. Och Café Opera var ju Café Opera ändå.
Mm, mm.
Och du går in i den här lokalen med de här takmålningarna och den här 7-mila baren. Mm. Det är det jag menar. De har ju gjort om lokalen för mycket nu.
Mm. Men då var det så här.
Ja, och det här är alltså år 2001 eller 2. Och då byggdes lokalen om senast på, tror jag, tidigt 80-tal.
Mm.
Och vi gjorde inte om en grej. Vi hade massa idéer om som vi presenterade. Men om man skulle bygga om så här och så här och så här. Och det fick, de ju nej, fick vi nej på allting.
Mm.
Av budgetskäl. Vilket nu i efterhand var ju fantastiskt att vi fick nej på.
Mm.
För hade vi inte fått det, hade de gått med på att göra våra konstiga ombyggnationer, så hade det ju bara blivit soppa.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och, men då igen, då tog vi alltså hela Sofis-konceptet och flyttade till den här enorma lokalen.
Mycket större.
Alltså enormt mycket större. Och det sjuka i Stockholm, det gick i ett halvår till.
Mm.
Sen kom det.
Vad hände sen då efter ett halvår?
Nej, men därför att vi, jag tror ägarna och vi alla ville att det här skulle, nu skulle det här gå jävligt bra.
Ja.
Så även, jag inbillar mig, även om det var folk där och kontrollerade, så sket man i det då. Och man tog anmälningarna bara för att publiken skulle. Men jag kommer ihåg det, för det blev ett abrupt slut. Därför till slut så hade de klagat så mycket så att vi var tvungna att gå fram till folk och börja säga, nu måste ni sitta ner.
Ja.
Och då dog ju festen. Och det är ju, för
men
mig,
det var så alltså?
Ja. Och det är ju sjukt för mig.
Men det var inne i de här
runda båt. Men det är fortfarande bizarrt för mig att en myndighetsmänniska
kan
bestämma att en krogägare inte får ha någon som står i deras soffor.
Mm, det håller med, det är helt orimligt.
Det är ju sinnessjukt.
Ja, det är helt orimligt.
Jag kommer ihåg ett möte vi hade som jag brukar återberätta, som jag tycker är det roliga som finns. Det Då sitter vi med någon, jag har aldrig haft kontakt med myndighetspersoner, men jag har varit med på några möten.
Mm.
Då sitter vi där och jo, då är det någon som har stått och sprutat ut en flaska champagne rakt i nyllet på en annan människa, och båda har blivit helt dyngsura och tyckte det var hur kul som helst.
Mm.
Och så kan man ju, alltså det kan man ju tycka är förkastligt.
Ja, men det är alltså, det.
Jag lägger inte så här, jag tycker, men jag tycker det här är viktigt som fan. Jag lägger inte att jag tycker att det är bra.
Nej.
Jag lägger inte, jag säger inte att jag skulle göra det eller inte göra det. Jag bara säger, det var det som hände.
Och det var två gäster som hade kul.
Hade kul i ett hav av människor. Och liksom så här. Och då har den här, någon från myndigheten sett exakt det här. Och på mötet säger, det anser vi moraliskt fel.
Mm.
Och jag bara, då höll jag på att tappa det. Vad fan menar du? Står det i någon lagbok att du inte får spruta champagne eller hälla vätska på varandra inne på ett krogområde? Liksom, vad menar du? Därför det, alltså vad som är moraliskt fel. Står det i lagen så lyder vi den. För krogen jobbar ju med rekommendationer som ingen vågar bryta, för då stänger de i krogen.
Ja.
Jag tycker kroglagar, svenska kroglagar är patetiska, men det är en helt annan grej. Men där lyckades vi hålla festen going,
ja,
i ett halvår till. Men då började man ju komma in på ett område där du var tvungen att bryta mot regler för att
få hålla uppe den här liksom.
Exakt. Och det var ju fantastiskt roligt ur ett egocentriskt perspektiv.
Men utomhus bara sen sommartid blev ju väldigt
utomhus är så lustigt. Myndigheten har aldrig varit lika hårda på utomhusgrejer.
Nej.
Som på inomhusgrejer. Jag vet ingen aning varför.
Men det kanske är brandskydd och
Nej, det är ju lika svårt. Ja, där var just där, men vissa innergårdar går ju inte att komma utifrån.
Nej.
Men det var också för att man fick röka väldigt mycket längre på utserveringen.
På utserveringen.
Men den sjukaste festen vi har haft är, om det var Sofis eller Café Opera-tiden, då lånade jag min kollega varumärket Café Opera, för vi tog alla stålar själv, tror jag. Och så körde vi ner till Båstad.
Ja.
Och så hade vi fest på något ställe där nere.
Ni hade på
Madison, det finns ju inte kvar.
Madison hade ni.
Det finns ju inte kvar, eller?
Nej.
Nej. Och då, första kvällen, fan, fick man röka inomhus också.
Mm.
Vilket är ju lite märkligt nu. Här, för då alla rökte. Alla var unga, alla liksom hade börjat. Ingen av dem röker ju längre, men alla hade börjat. Sitter vi inomhus och säljer skitdåligt.
Mm.
Det hände inte så mycket. Ja, vi har ju lovat de här ägarna att vi kommer få igång det här. Dag två bara. Fan, vad felet liksom.
Mm.
Jag vet vad jag gör. Eller jag säger inte att jag kommer inte ihåg vem det var som kom på det. Men bara, kan vi stänga av all ventilation? Ja visst, det är en knapp. Bra, stängde av all ventilation. Det är alltså 30 grader varmt ute på dagen. Det är 600 personer i lokalen. Det blir kanske 55 grader varmt där inne. Ungefär. Försäljningen gick ju alltså rakt upp i taget. Och festen. Nu snackar vi Dionysos här alltså. Det blev ju, alla var ju tvungna att klä av sig för att det var så varmt.
Ja.
Det blir ju, du kan ju tänka dig godsägaren från Halland.
Ja, det var eufori.
Alltså den euforin som uppstod i det där rummet.
Ja.
Var ju galen. Det går inte jag idag heller.
Nej.
Det tycker jag ungdomar ska få uppleva.
Ja.
Det är ju fan en mänsklig rättighet.
Sen, efter, för jag vill vidare här, för du har så många historier på den här resan som jag tycker är spännande. För sen körde ni i Café Opera ett tag, men ganska länge, det var längre än ett halvår i alla fall.
Två år sedan.
Ja, något sånt. Mm. Och sen startade du och Uffe och Niklas Rahm. Nej?
Och Kristoffer Ahlblom.
Och Kristoffer Ahlblom.
Jag och Uffe, sen gick vi över till Stureplansgruppen.
Ja.
Och så, jag ska säga, under min nattklubbskarriär, så, alltså man är ju väldigt stolt över att ha lyckats med några grejer.
Mm.
Och det är ju så här. Den extrema hypen vi lyckades dra upp runt Café Opera,
ja,
under vår tid där. Den är jag jävligt stolt över. För, alltså så kul. Det är också så här rent nöjesperspektiv. Att kunna bara blunda och hur,
nej, det var,
hur roligt vi hade. För det var ju också, det var inte bara stekigt utan det var ju kul.
Det var euforiskt det.
Ja, det jag var, tycker det. Ja, visst var det kul?
Ja, det var alltså, helt sanslöst.
På nästan ett ödmjukt sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså det var inte, det var kul liksom.
Mm, det var.
Och sen är det att vi faktiskt, alltså när vi startade V.
Mm, för det var det ni gjorde på Sturekompaniet. Då var det i Sturekompaniet på en trappa upp.
Ja.
Så fanns det någonting som hette någonting.
Ja, det var bara ett rum inne i Sturekompaniet.
Ja, men det kallades någonting.
Ja, det kanske gjorde.
Ja,
det,
ja. Som ni startade liksom en klubb i klubben.
Ja, och där fick vi faktiskt tillåtelse då att bygga en gammaldags, alltså det var, det är mycket tjak om rötning här. Mm. Rötning, rökning.
Mm.
Men det är en väldigt stor del av dekadensen på nattklubb. Och här, vi startade 2005, rökningsförbudet kom ett år senare. Mm. Så det här är verkligen sista
rycket.
Rycket. Och vi fick bygga, det är en liten nattklubb. Allting är sammet.
Mm.
Allt.
Ja.
Förutom mattan som var ju något annat tyg.
Men. Ja.
Och ett John Travolta dansgolv.
Ja.
Med blinkande lampor under.
Ja.
Och bara massa statyer på Gustav III och liknande i valv.
Ja.
Runt. Och bara en bar. Och starta den nattklubben var ju magiskt. För det var ju, den var elegant.
Mm.
Alltså den nattklubben var ju skapad som om att världen fortfarande hade smoking på nattklubb.
Mm.
Så var den byggd.
Det var ganska mycket smoking där.
Ja, men det var ju mycket. Att, för på den
folk hade gick ut i det och tyckte att det var...
Ja, och på den tiden, det kanske är så fortfarande, då tycker jag är väldigt synd om ungdomar om det är så fortfarande, men på den tiden så tycker jag en fest som du var på i Stockholm,
mm,
där alla gick ut sen, det var inte ett misslyckande.
Nej, precis.
Utan det var bara en sjukt kul fortsättning,
ja,
på kvällen.
Mm.
Och när vi var på Café Opera, då var det ju så fritt. Café Opera stängde 3, men fan var det fullt av människor. Det hade öppet till 4.
Ja.
Det var liksom inte, det var inget att,
nej,
tjafsa om.
Nej.
Allt det här är preskriberat,
hoppas jag. Jag hoppas det. Mm.
Och sen slutade jag jobba med nattklubbar där 2007 eller vad.
Efter V.
Ja, ja. Eller jag tror jag bara jobbade med V ett år.
Mm.
För att jag bara kände mig helt trasig,
mm,
av all alkohol.
Ja, det är speciellt lik, kan jag tänka mig.
Och du ska ha en jävla disciplin om du ska klara det där,
mm,
bra. Alltså framförallt om du ska klara det genom att vara där varje helg.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och sen pausade jag det i 5-6 år. Sen började jag jobba med Robert Holstrand, med Four Rose.
Ja.
I 7 år gjorde jag det.
Ja.
Och det var ju också hur kul som helst.
Ja.
Men då hade jag en mycket...
En annan lite...
En lugnare, ja, rådgivande...
Du hade blivit äldre också ju.
Ja, äldre och liksom inte där lika ofta. Och, men det var väldigt, väldigt kul. Men, och då, jag tycker ju genuint, tycker jag idag, att den bästa nattklubben som finns i Stockholm är Rose direkt innanför entrén. Där säger inte, du vet ju vad jag menar.
Ja.
Den här tungan när man går in där.
Mm.
Det finns en, vi har en diskjockey som heter Rickard Lexell. När han spelar där...
Mm.
För han är 80-tals natt.
Mm.
Så när han spelar där och lokalen är halvfull,
mm,
det är Stockholms absolut bästa nattklubb just nu. Nu är det ju ingenting för att,
nej, just nu
corona. Men annars tycker jag att Stockholms nattliv är fullkomligt bedrövligt.
Men om man försöker, om man tittar tillbaka på de här heydaysen då,
mm,
när det inte fanns rökförbud och, mm, det var lite mer... fritt förtolkning vad man gjorde.
Mm.
Finns det någonting av det där som man skulle kunna plocka upp idag? Eller skyller du hela nattklubbsdöden på liksom regleringar? Och på...
Du skulle kunna börja med att ta bort alla dörrvakter.
Det måste man inte ha, eller?
Från en frontposition.
Man måste inte ha dörrvakter.
Vet inte.
Nej.
Jag bara säger. Det är... Jo, det är... fast det är en kostnad, tror jag. Utan du har... Alltså, alla dörrvakter sitter på ett kontor med kameror.
Ja.
Och de tas bara fram när... Alltså du vet, utlänningar som kommer i Stockholm, vet, varför har ni poliser på alla nattklubbar?
Ja, det känns ju hotfullt.
Ja, det är ju skitotrevligt. Jag klagar alltså inte på personerna som är dörrvakter.
Nej, det är inte deras fel.
Utan jag klagar på uniformerad, alltså polisiärt uniformerad personal på alla klubbar. Hur fan, där är ju konceptet nattklubb dött.
Mm.
Hur ska du bygga en elegant nattklubb runt detta?
Mm, just det, precis.
Och om du köper lite för mycket drinkar,
mm,
nu menar jag inte... Att du är ett fylle A som ligger på golvet. För det är klart du ska hem.
Mm.
Men om du liksom köper bara lite för mycket drinkar och är lite för glad.
Mm.
Så kommer den här polismänniskan på Stockholms mest exklusiva klubb och slänger ut dig.
Mm.
Det funkar ju inte.
Nej, det gör det inte faktiskt.
Så är det bara.
Mm.
Alltså, det är ju trevligt.
Nej.
Så det gör att ingen som är över en viss ålder vill inte gå ut stan.
Nej, för det, man,
det är
man
för osofistikerat och det är plastglas.
Mm.
Alltså, hur ska du kunna ta... Varför ska jag köpa en flaska champagne... Som kostar väldigt mycket pengar.
Mm.
Som tar ju...
Massa marginal.
Ja. Och får den serverat i ett slitet plastglas. Jag förstår, det finns, då är det ju bara så här... Så kul är det inte att göra av med pengar.
Nej.
Utan jag vill ha någon form av stil härlig i min upplevelse. Dekadens. Liksom.
Jag ser framför mig det här 1 centimeter tjocka glastäcket på golvet på sofis. Det får man ta. Om man ska,
ja, men det är ju härligt. Ja. Jag vet, på Café Opera, hej dig.
Ja.
Det halvåret som när vi liksom reined supreme i, det var ju vissa nattklubbar, vet jag, för jag har jobbat med dem efteråt. De stängde sina nattklubbar på fredagar.
För att de kände att
det var ingen som kom.
Det var ingen idé.
Nej, det är ju fantastiskt. Och så gick de till oss stället.
Ja.
Och då...
För det var ju alltså trycket utanför. Det var så hysteriskt så att...
Nej, men det var just, vi fattade fan en jävla rockstjärn. Jag kommer ihåg så gick jag eller Uffe gick ut genom dörren.
Ja.
Och vakterna bara, ni måste gå in där, för då trycktes liksom repen alla
mot er.
Ja. Och så kom jag ut och alla bara, Uffe! Så kom jag Uffe ut, Fredrik! Så här, det var alltid. Det var väldigt roligt. Och sen 20% av alla glas som gick ut genom servering, alltså genom köksdörren, kom tillbaka.
Kom tillbaka.
Det är rätt kul.
Ja, det är det faktiskt.
Och glas är rätt återvinningsbart. Jag menar, det är väl ingen skada. Fan, det skapar ju bara jobb.
Ja, ja, precis. Men det var, om man tittar utanför Sveriges gränser då? Mm. Finns det någonting idag som vi kan inspirera våra lyssnare med?
Förlåt, jag vill bara säga en gång till.
Mm.
Som gubbe, som det är det vi är nu, så tycker jag så här, därför jag vill inte liksom slakta Stockholms nattliv. Jag har nästan ingen erfarenhet av något nattliv i resten av Sverige. Knappt Göteborg, Malmö heller. Nej, det har jag faktiskt inte. Utan det är Stockholm. Och restauranglivet i Stockholm tycker jag börjar bli, förutom det här med garderoberna, så börjar det bli riktigt briljant.
Mm.
Och nattlivet, jag tror när vi kommer över en viss gräns med folkmängd och det börjar ställas högre krav från vissa människor, så kommer vi komma dit. Men just nu finns det faktiskt inte.
Nej.
Det är alltså, elegansen existerar inte.
Nej.
Så är det bara.
Mm.
Men, då kan man ju alltid köpa en flygbiljett.
Ja, exakt. Mm. Var ska man åka?
Jo, och då vill jag bara så här, för nattklubbar, precis som restauranger och allt annat, Stockholms bästa krog med liksom EU, bara jag ska illustrera en poäng här nu.
Ja.
Stockholms elegantaste och bästa krog är Teatergillen.
Mm.
Har varit sedan 60-talet och kommer alltid vara.
Mm.
Så länge de inte förändrar något.
Mm.
Därför det kommer vara ute i några år.
Mm. Så kommer det gå in.
Och så kommer den tillbaks. Mm. Och så vidare och så vidare. Skulle de bygga om den så är de ju rökta. Då kommer den aldrig tillbaks.
Nej.
Och det är samma sak med nattklubbar.
Mm.
Och med, jag vet inte fan, teatrar. Allting är samma sak. Om du håller stilen så kommer de komma tillbaks. Gång på gång på gång. Och där har du en kort historia om nattklubbar. Den har vi dragit i ett annat avsnitt. Men jag kan bara, än en gång för er som har glömt bort det. Julius Caesar. Nej, jag skojar. nattklubbarna är egentligen en 1900-tals företeelse helt och hållet.
Det tror man ju faktiskt inte riktigt. Eller nej. Man fattar ju.
Restauranger har ju funnits så länge som helst.
Ja,
men alltså, det vi pratar om.
Mm.
Och det är egentligen, nattklubbar fanns innan andra världskriget, men det var en helt annan form. Då var det ju frack, du satt runt ett stort dansgolv. Sen fanns det ju svartklubbar, men den moderna nattklubben är egentligen...
Och det fanns ju såhär speakeasy-barer och liksom jazzklubbar och sånt.
Men det vi pratar om, så alla förstår det också när vi pratar det här med elegans och dekadens och det här med att vara full och fri. Vad har det med elegans att göra? Jo, det förväntar vi oss inte på Teatergillen, för det är inte därför vi går dit.
Nej.
Utan vi pratar ju om nattklubbarna, och den grundades på 70-talet i New York. Studio 54, det är nattklubbens moder. Annabelle's är grundat lite innan och så vidare. Men systemet, som det här med röda repen, någon som bestämmer
någon
vem som kommer in
och,
och så vidare. Så alla förstår att det är den nattklubbsvärlden vi pratar om.
Mm.
Så, vi har gjort en lista på 4 nattklubbar. 2 i Frankrike och 2 i England.
Mm.
Och ingen av de här nattklubbarna... Jo, en är... Hur gammal är den? Den är 10 år kanske?
En modern en.
Ja, och resten är från 60-talet eller äldre.
Kör.
Så i ordning, längst ner, sämst av de bästa,
ja,
är Le Cav i Saint-Tropez.
Saint-Tropez.
Varför den hamnar längst ner på den här fantastiska listan då är för att de då var tvungna att bygga om för...
Exakt,
för 5 år sedan bara så här, byta ut all plysch mot läder. Jävla tröttmässor. Det är klart man måste ha plysch och sammet. Läder har inget att göra på. Men det är typiskt Sydeuropa.
Mm.
De ska modernisera och göra det lite futuristiskt.
Kommer du ihåg att vi satt och pratade med honom i Verbier om Le Cav?
Ja.
Som jobbade
där.
Där också.
Exakt.
På sommartiden.
Och,
han tyckte också det var lite förkastligt.
Ja, och det, men de behöll hela strukturen.
Mm.
Så att det funkar fortfarande. Och framförallt för att de bryter mot lagen varje år.
Mm.
De provade det här med rökförbud. Så nej, vi skiter i det.
Mm.
Så de bara befattar sig inte med förbudet som gäller i resten av Frankrike.
Det är spännande.
Vilket jag tycker är roligt.
Ja.
Och hedrar dem. Även fast jag är emot rökning, självklart. Mm. Och den är legendarisk bara för att den ligger i den orten som är Disneyland för dekadens. Och där har de fortfarande den coolaste kön.
På vilket sätt? Berätta.
Därför så här, det coolaste med en kö är att gå förbi den.
Ja.
Eller att stå i den och till slut komma in. Mm. Alltså båda har, du är ung, du har inga kontakter, du känner ingen, du står i den här kön en timme och till slut kommer du in.
Mm.
Där bygger du din första kontakt.
Ja.
För då har du sagt hej till vakten och varit trevlig. Så får du stå den där kön några gånger. Sen till slut börjar vakten känna igen dig. Mm. Sen kan du kanske, han ser dig några steg bak. Han bara, ja, men kom fram här, det är lugnt. Och sen, 5 år senare kan du gå rakt förbi kön. Och det är dit jag vill komma. Mm. För att den här kön är då, börjar nere på gatan. Och så är den en trappa upp. Mm. Och den är alltså 50 meter. Det är rätt lång, alltså det är ingen... När man kommer där som 40-åring och ska liksom inte gå ut och festa, utan man ska bara gå in och ta en drink. Mm. Och sen gå hem, för det är faktiskt det blir. Mm. Så jävla skönt, man går förbi hela kön, hälsar på vakten och liksom, ja men där har jag förtjänat. Och det tycker jag vakten också.
Ja.
Och så går man in.
Ja.
Och alla tittar storögt, vilka var det där?
Ja.
Ja, inga. 10 spänn på banken. Men det, jag har varit här mycket. Ja, men förstår vad jag menar, det är en underbart ställe för att fejka 15 minutes of fame.
Ja, och kanske också för att som 40-åring få känna att man är ute.
Ja.
Alltså det är det. Du ska bara ta en drink och gå hem. Så att halva upplevelsen är bara känslan av att åh, jag går förbi en kö, ja, kommer in på en nattklubb. Jag behöver inte ens dricka upp den här drinken. Nej. Så kan jag få gå hem och sova.
Jo, det gör det. Det är så jävla dyr. Men ja. det är ett fantastiskt ställe. Det är alla som har möjligheten. Det är nästan som vi pratar om de här kostymerna. Och spara ihop någon gång och åk dit och festa. Mm,
kul.
För det är värt. Sen har du Castel, vi behöver inte gå in på den så mycket. Det är en väldigt gammal nattklubb i Paris som jag pratade om massor, som är helt fantastisk. Väldigt traditionell, du har sjukt kul där som 20-åring, som 15-åring. Det finns ett rum för alla och den är genuint bra oavsett ålder. Så att den är magisk. Mm. Castel. Och sen har du då Annabelle's.
Mm.
Nu är vi på plats 3.
Nu är det London.
I London. Gamla Annabelle's var The Mothership av nattklubbar. Det köptes upp, lades ner och så byggde man ett nytt Annabelle's som fortfarande är väldigt bra för att du kan få lite vad du vill.
Mm.
Men det är lite, det är på gränsen, det ligger och tangerar på knivsäggen av att vara ryssifierat.
Mm.
Men sen har du det nya moderskeppet då, som öppnades av grundaren till Annabelle's son, Robin Burley, han som har blivit driven av en tiger i ansiktet. Tyvärr på en djurpark, inte något annat sexigare. Och han öppnade då 5 Hartford Street. Och sist jag var där, det var några år sedan. Det var ju med dig.
Ja, vi var där ihop senast. Nej, du har varit där en gång till efter utan mig, tror jag.
Nej, faktiskt inte.
Nej?
Jo, kanske. Ungefär samma tid. Båda gångerna med dig kom vi lite senare.
Mm.
Och så hängde vi på den här innergården, fantastiskt. Och sen var jag där, för den är uppdelad så att du har en entré som är så snygg så att du dör. För att du känner dig, det är aldrig stökigt. Det är
lugnt där, det är ingen musik där. Nej. Och det är någon garderobiär och det,
ja, men inte bara en garderobiär, det är ju fantastisk personal.
Och det är en bok och, det är lite...
och du ska skriva in namn, ja. Och det är lugnt, nu tar vi det lugnt.
Lugnt och fint,
reder ut allting,
ja. Och sen kan ni gå in.
Sen kan ni gå in. Och sen kan du gå ut på gården. Du kan gå in i en restaurang där nere. Du kan gå upp, och det här gäller, du kan gå upp en trappa. Så har du en bar med vit heltäckningsmatta. Det säger rätt mycket om att den baren kanske inte är den vildaste på hela stället.
Nej.
Och den är så trevlig, så jag vill bara stå där hela natten. Det är liksom aldrig mer än 5 personer bara.
Nej.
Och det ska inte vara mer än 5.
Nej.
Oavsett om det är lördag eller måndag.
Nej, den ska vara lugn.
För nu vill jag det.
Mm. Kan du gå ner i källaren.
Ja, sen har de cigarrbar, sen har de restaurang, takvåning. Ja. Och sen har de källaren där det är liksom riktigt galen nattklubb. Men också snyggast nattklubben just nu i världen. Det är stället. Och jag tror ett sånt ställe skulle funka i Stockholm. Om du liksom, fast du måste du som ägare sitta och förhandla med myndigheterna och sätta hårt mot hårt. Och våga säga, jag vet att det är rekommendationer. Vi vill inte ha dem på vårt ställe.
Mm.
Därför det är inte lag. Och sen, så liksom, du måste förhandla med dem först. Och säger de nej, okej.
Okay, då blir det inget.
Då öppnar vi inte stället.
Nej.
Alltså vi tänker inte gå runt. Får vi inte det här, så öppnar vi inte. Så då är ni ansvariga, för det vi kräver är inte orimligt. Då är ni ansvariga för de här kanske 100 arbetstillfällena. Som
då skulle kunna ge.
Ja. För du måste ju våga prata med de här myndighetspersonerna och försöka få dem att förstå det. För det alla restauranger gör nu, det är ju bara lägger sig ner för att de vill inte stöta sig med dem.
Nej, för de är livrädda och så försöker de istället smussla eller knivt.
Ja, de måste bara säga, är det verkligen rimligt att inte vi på restaurangen kan ta det här ansvaret?
Mm, just det.
Eller? Alltså lite. Men en sån ställe tror jag hade funkat i Stockholm. Det är i alla fall världens elegantaste nattklubb. För där har de ju fortfarande också klädkrav.
Mm.
Du får inte komma in utan kavaj. Jag tycker det är rimligt.
Det får nästan avsluta hela samtalet kring nattklubbslivet.
Ja.
Klädkravet. Jag tror att det här kommer bli jättelyssnat. Folk har längtat efter det och jag tycker du var så himla bussig.
Ja, tack, tack.
Jättebra. Sen blev det ganska myndighetsrelaterat. Det hade jag inte riktigt räknat med, men så fick det bli.
Ja, men det tycker jag är kul.
Ja, det var kul. Mm. Du, veckans hiss och diss. jag tänkte börja med hissen den här veckan, så får du komplettera med dissen. Men jag såg på LinkedIn häromdagen att Axel Jonssons Stina Andersson, tror hon heter, var COO där, och så nu ska hon blivit...
Vad var då?
COO, eller vice, liksom operativ.
Högt uppsatt.
Högt uppsatt. Blev nu utsett till vd för Bonnier.
Stort.
Och då gör Axel Jonsson en jättefin sån här LinkedIn-blänkare där de är stolta över sin medarbetare som får ett annat jobb hos en annan arbetsgivare. Och liksom, lycka till, tack, vad kul, vad bra. Och det här är någonting som jag inte ser så ofta. Nu är det ju lite exceptionellt eftersom det är en så framträdande statusfylld roll. Så då vill man ju kanske också, vad heter det, sola sig lite i den glansen. Men att lyfta fram folk som lämnar sitt eget för någonting annat som är bättre, det är väldigt elegant, tycker jag.
Tycker jag också. Mm. Otroligt elegant hiss.
Ja.
Men det jag saknar,
ja,
för det var en som en diss, ja, inte till Jonsson, nej, utan till storföretagandet. Mm. Jag kan nästan dra parallellen till, alltså det är ingen som det är samma sak med nattklubbar, det är ingen som vågar längre. Så här, varför hängde de inte upp ett porträtt?
Ja.
Nej, men alltså ett riktigt, kanske inte på COO, men på alla vd:ar ska ju få, det kanske de får just på det företaget, men nu, så våga ha det här styrelserummet igen.
Ett fysiskt porträtt.
Med porträtt i guldram. Och gör porträtten, där är jag lite med, du vet, arkitektupproret och alla de här. Våga göra det som, alltså du behöver inte ta in en modern konstnär.
Nej.
Som gör Filip Strömbäck så han ser ut som ett snöre som går på toaletten.
Nej.
För det är så jag ser dig.
Ja,
det var,
tack.
Det var det jag fick upp.
Visualiserar.
Nej, men jag var i Bonniers, den här ute på Manila.
Ja.
I, så har de ju en sån här konst, alltså alla deras största författare,
ja,
är ju avporträtterade där nere. Och så har de ett modernt galleri där nere, så var jag nere och tittade. Och, för de har ju alla liksom, från Selma till, vad heter han, Fröding. Och, och de porträtten är ju fantastiska. Och så är de rätt läckra hela vägen fram, tills nu. För nu är det liksom, bara, ja, men det här, jag har inte målat av henne, jag har målat av hennes själ. Man bara, men okej. Okay. Så här. Och där tycker jag också beställaren ska sätta ner foten. Så här. Därför, det jag undrar är så här, är ni ute efter...
Själen.
Nej, men är ni ute efter att författaren ska avporträtteras? Eller vill ni att en känd konstnär ska hänga där?
Det är en väldigt bra fråga.
Förstår du vad jag menar?
Det är en väldigt bra fråga.
Och jag tycker mer så här, avporträttera personen på ett elegant sätt. Mm.
Mycket bra diss. Den tycker jag man kan ta med sig. Jag håller med dig i det.
Ja.
Jag tycker att det är trevligt också. Det
alla finns... ringer Henrik von Gerber.
Ja.
Han är en Sveriges bästa porträttkonstnär.
Ja. Och så ber ni honom.
Ja.
För det är också någonting med att ansvarstagandet hos det företaget.
Mm.
Det känns härligt att se ansiktet på, här är högsta önset som bestämmer just nu.
Mm. Och det är så här, sista vi ska avsluta den dissen.
Mm.
Ta Ernst Billgren.
Mm.
Jag, framförallt efter det här Stjärnorna på slottet nu, jag älskar Ernst Billgren.
Mm.
Jag tycker han är en, jag skulle vilja bli hans polare. Mm. Jag tycker hans personlighet verkar magisk. Och jag gillar honom som konstnär.
Mm.
Men ska Exparang göra ett porträtt på grundarna, så kanske inte ska vara två rävar som hänger på väggen.
Nej, precis.
Det är bara så jag menar.
Mm.
Ja! Och en snabb summering. Lätta upp Stockholms stad, låt krogen göra lite mer vad de vill.
Det är en väldigt bra summering.
Och alla tjejer, låt killarna klä upp sig när vi går ut på krogen.
Ja.
Alltså tycka att det är snyggt med det.
På tal om det, och på tal om att våren är på analkande, så veckans stiltips är att ta era läderskor som ni nu ska börja plocka fram och promenixa med till jobbet. Så går ni till dina första bästa skomakare och så ber ni dem att sätta på ett tågärn.
Skomakaren blir glad, skorna blir glada.
Och den som du sitter och pratar med mitt emot blir jätteglad när den vederbörande ser att det gnistrar till.
Ja, det är lite elegantare, det ser inte lika
tjockt
ut. Grymt!
Och med det sagt,
håll stilen!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.